Hejsan och välkomna till den tredje upplagan av simpodden Hultén och Jansson. Den här veckan så ska vi få träffa bland annat Svenska Simförbundets sportchef Henrik Forsberg i programmet, men vi ska snacka om mycket, mycket annat. Och då är det dags att köra igång simpodden nummer 3. Varmt välkomna! Ja, välkomna till den tredje upplagan av simpodden Hultén och Jansson. Hultén, han sitter i sitt arbetsrum i Malmö, fjättrad vid en kontorstol. Men du är ute på äventyr igen, har jag förstått, Thomas Jansson. Var är du idag? Inte Kanarieöarna och inte uppe, långt upp i Värmland idag är du...
Ja, i och för sig är jag lite långt upp i Värmland. Jag är en av simningens vita fläckar, där det inte finns någon simförening.
Det är ju illa.
Och orten börjar på T, kan du gissa?
Kan det vara Tingsryd? Nej.
Nej, det ligger inte väl.
Torsby, kan det vara det?
Jajamän, jag visste du slår koll på det.
Ja.
Det är ett vackert badhus och jättesöta var de med mig här, för jag fick lite tidsnöd, så att jag har fått ett eget litet hörn inne på där personalen är, så det är perfekt. Mm. Så nu är jag beredd.
Ja, var bra, var bra. Ja,
men du mår väl inte så bra idag, va?
Nej, ja. Om du menar att jag var på fotboll igår och så...
Ja, om det nu var fotboll.
Ja, det kan man ju fråga sig. Malmö FF förlorade sig hemma mot Häcken. Och det, jag vet inte vad man ska säga, men de skriver...
Det är ju vanligt att de gör det.
Ja, de har ju inte vunnit senaste matcherna mot Häcken. Nej. Och i Aftonbladet skriver man att det är den värsta utskåpningen av MFF sen de fick stryk bort av Atletico Madrid i Champions League i fjol. Så att, och det var inte bra.
Nej, och vi ska ju inte prata fotboll, men Degerfors vann, det var dit jag ville komma.
Okej. Okay. Ja. Nej, men jag kan säga att det man kan ta med sig från den matchen igår på Malmö stadion, det är att liksom Olof Palme sa någon gång på sen 60-tal... politik är att vilja, det är att idrott är också att vilja, och det går inte att leva på gamla meriter och tro att det är ett självspelande piano, för så bra är man inte i Malmö FF, utan man måste jobba, och de var duktiga i Häcken utan tvekan. Ja.
Det är bara du och jag som lever på
gamla meriter, vi har inte ens nya meriter. Ja, så kan det vara, Jansson. Ska få snacka lite senare i programmet med simförbundets sportchef Henrik Forsberg, som jag hade med mig i natt, tänkte jag säga, här i ett litet snack när vi snackade om sommarens begivenheter och mästerskap. Det är ett antal mästerskap, de tar bara en viss förklaring, och det ska vi lyssna in lite senare i ett klipp. Men idag så kan vi väl, ja, vi kan väl börja någonting som stod på simma här för några dagar sedan. Nils Ivars, simmar från Karlstad, som skriver en lång och väldigt gripande och viktig krönika, tycker jag. Som, ska vi säga, en liten uppföljning av Lovisa Erikssons krönika som fanns här tidigare, om hur svårt det kan vara att inse liksom när man ska dra ut bromsen i simning. Du har läst den, Thomas, vad tyckte du?
Ja, jag har läst den krönikan och också Lovisas, och ja, de bägge var ju välskrivna. Inte minst Nils Ivars här var ju väldigt välformulerad. Och det är ju, alltså, vi har ju som ledare ett oerhört stort ansvar, eftersom vi tar hand om ungdomar i de åldrar som vi gör. Många av elittränarna får ju simmarna redan när de är, ja, kanske 12-13 år ibland. Så vad jag egentligen kände när jag läste den där artikeln, och så kopplade jag ihop den lite grann med vad som i Danmark har hänt, att en del juniorstjärnor där har plötsligt slutat, stjärnor som är på hög nivå. Bara i år en kille och en tjej, och så kopplar jag ihop det med Anna Fribergs artikel i Expressen eller flera artiklar kring ätstörningar där hon lite grann också påstod att idrotten inte tar fullt ansvar där. Och där de lite olika läkare fick gå in och tycka att det är bland annat vår egen René Thor. Och när jag då sammantaget tittar på de här grejerna så blir jag ju känna att det gäller att vi ledare håller tungan rätt i mun och med alla medel försöker vara observant på de signaler som kommer oavsett om det är skador eller vad det är. Så det var, jag blev berörd av artikeln.
Mm. Och jag tycker det är, jag vill inte använda ordet modig, men jag tycker det är framsynt av simmarna att exponera sig på det här sättet och tala om och beskriva hur tungt det kan vara i vissa perioder, hur uppäten man kan bli av den idrott. För att det är ju så här att simning är väldigt lätt att sätta likhetstecken med simning och livet, och så är det ju egentligen inte, va? Utan simning är ju någonting man roar sig med och utvecklar sig inom, men livet är någonting helt annat än simning.
Ja, det får ju inte bli som så att det är en kultur att man är värdet av det senaste resultatet, utan att man verkligen är en människa, och därmed innebär det ju att ibland är det dåliga resultat och ibland vet man inte varför, och ibland vet man varför, och ibland är det skador, och precis som han skrev att det kanske då som tränaren behövs som allra bäst, när man har problemen.
Och det är väl så att tränaren har en väldigt stor roll i det här sammanhanget. Tränar, föräldrar och även alltså andra kanske lite äldre simmarkompis har en väldigt viktig roll, men framförallt tränarna.
Mm. Ja, absolut. Och det är ju en svår roll, alltså det, och jag menar, de är ju unga, och vi ledare och tränare blir ju deras förebilder och i många fall nästan substitut till föräldrar i många fall, va? Men sen tänkte jag på en annan sak när jag läste den artikeln. Alltså jag har ju försökt under många, många år och följt upp det här när idrottsmän är skadade i olika idrotter och då även i simning. Och så när de kommer tillbaka så lyckas de ofta ganska väl. Men många uttrycker då att tänk om jag hade kunnat gjort det, hur bra hade det inte kunnat bli då? De här skadorna och de här grejerna, sjukdomar, kan ju också vara ett symptom på att nivån för den idrottsmannen inte är optimal. Och därav så blir de här sakerna. Så det leder mig ännu mer in på det här vikten av att hitta en optimal individualisering för alla de här atleterna.
Och också lära dem att förstå och lyssna på sin kropp och lära sig att förstå hur träningen tas upp och hur man reagerar. Det är väldigt viktigt. Och framförallt att kunna kommunicera, våga kommunicera och ha en motpart, ja, som också våga kommunicera och våga ställa frågor, kanske ha lite åsikter, men ändå låta individen tycka väldigt mycket.
Ja, det får inte vara fult att vara skadad eller lite för trött ibland.
Och det kan vi väl uppleva om vi tittar bakåt med amerikansk college-simning, att där har det varit rätt tuffa tag. Där har man ju kört med onda axlar in absurdum och kylt ner och haft sig och använt sprutor hit och dit, och det har inte alltid varit så lysande.
Nej, fortfarande så är det ju en skrämmande förbrukning av talanger de sysslar med där borta, för det är ju på väldigt få ställen de tillåter en bra individualisering, så visst är det så. Det är ju bara att tänka tillbaka när du och jag var yngre och vi gick på kanten och körde, om vi backar bandet 30 år, det är klart att det var ju inte så klokt mycket av det vi gjorde.
Nej, det får vi väl hålla med om, som du säger, 3 decennier senare.
Ja.
Ja. Ja, men det är i alla fall, det är intressant att simmarna vågar ta upp pennan och skriva, även om det kanske inte är just pennan man skriver med, men det tycker jag är spännande och det är bra, och jag hoppas och tror att kanske fler simmare tar tag i det här och talar om vad de tycker och tänker. Och kanske också simtränare, för simtränare är ganska dåliga på tycka, exponera och redovisa åsikter i olika sammanhang. Det är ett ämne som vi ska komma tillbaka till lite senare. Men jag måste säga att jag är lite besviken på simtränarkåren. De gömmer sig. Är de blyga eller är det någonting annat som gör att de inte talar om vad de tycker och tänker? Det här var en fråga som du nu ska svara på.
Undan. Nej, men du bollar ju upp lite grann. Alltså för det första finns det undantag, men det var ju en ganska hård kultur om vi tittar tillbaka. Vi nämnde förut 30 år tillbaka, den tränarkultur som var då. Då var det ju inte ovanligt att unga tränare som tyckte till riktigt fick på fingrarna utav de äldre. Och jag vet inte om den kulturen finns kvar, det hoppas jag väl inte att den gör.
Lite av det finns kvar, tror jag. Jag tror att det sitter väldigt mycket i simhandsväggarna fortfarande faktiskt.
Ja, då är det ju oerhört tråkigt, eftersom det runt om i landet finns så mycket kunskap, utan att kanske en tränare har den där lysande stjärnan. För det är vi ju inte alla förunnade att få chans att jobba med, men de sitter på mycket kunskap. För det är ju samma sak där, att tränaren, att lyssna på en tränare får inte bli detsamma som att man lyssnar mer på en som har en alltså automatik lyssnar mer på en som har en framgångsrik simmare, för att det spelar ju också roll vilka förutsättningar man jobbar ut efter. Så mer, jag håller med dig, mer debatt.
Ja. Och då känns det som om vi bara ska rekommendera lyssnarna att om de inte har läst de här krönikorna, dels Nils Ivers och också Lovisa Eriksson, så gå in och gör det på simma.nu/se, svenska delen av Simma, och så går ni till rubriken krönikor, så hittar ni dem där. Och där kan ni också, när ni har läst dem, skriva kommentarer och vad ni tycker. Dels som jag gjort redan. Ni får också gärna skriva kommentarer på Simmas Facebook-sida. Ja, då har vi klarat av det ämnet, och då ska vi bläddra vidare här efter en liten kort paus. Så kommer vi tillbaka med mer om vad som händer inom närmaste tiden. Ja, den närmaste helgen finns det ett antal rätt intressanta och traditionsfyllda simtävlingar på gång, Jansson.
Ja, det finns det i allra högsta grad. Man kör ju i Linköping Fillbyte Cup. I Stockholm går ju Neptuniaden, Landskrona Citadellsimmet och i Halmstad Laxaleken. Det innebär ju att en stor del av Simmarsverige är ju aktiverade med tävlingar. Det finns också en del tävlingar uppe i norra delen av landet den här helgen. Jag har försökt att smygtitta lite i en del startlistor och så. Man kan väl säga att det är ganska väl utsmetat med simmare. Och några av våra bättre, de tror jag mer riktar in sig på helgen efter i Bergen.
Vad händer i Bergen?
Ja, där har man ju byggt en ny 50 meters bassäng då, som ju är officiellt invigd tidigare om jag har förstått rätt, men nu kommer det första riktiga internationella tävlingen där. Och där är ju många danskar med, alltså delar av danska landslaget, delar av min klubb som ju också håller nästintill väldigt hög klass. Det är svenska med, alltså Sara kommer ju dit, Jenny Johansson, alltså Sara Sjöström, Jenny Johansson, Stefan Nystrand, Alexander Nyström till exempel. Och bland andra artister så har vi ju Katinka Hossu från Ungern, Görta från Ungern, Marco Koch heter han,
Brössimman,
ja. Så att det är en hel del korn i den tävlingen, och den går ju då som sagt var nästa weekend. Men en spännande helg nu som har redan startat idag då.
Och som sagt, det är ju utomhustävling då i form av Fillbyte Cup i vackra Tinnerbäcksbadet i Linköping.
Jajamän, ett anrikt bad.
En härlig anläggning. Ja. Och Neptuniaden simmas inomhus i långbana i Stockholm. På
I
Eriksdalsbadet.
Eriksdalsbadet, ja. Ja, det är också en fantastisk anläggning.
Och sen hade du
Citadellsimmet.
ja, simmas i Sveriges snabbaste simbassäng,
Ja.
eller?
Ja, men den är i alla fall, den håller måttet inte även idag, även snart 50 år efter den invigdes.
Ja, där gick ju första SM-et 1967.
Stämmer gott.
Ja, och har gått några SMs därefter. Och sen hade du en fjärde också i en annan klassisk arena.
Laxaleken
Ja, i
i Halmstad.
brottet i Halmstad. Ja, det är riktigt sån här härligt klordoftande utomhusbadkänsla när du säger både brottet och Citadellsbadet och Linköping. Ja,
Det
fint.
är så en parentes där, det är så fascinerande när jag har tagit med mig mina bästa simmare över till Sverige några gånger och simmat i utomhus. De gör ju aldrig det och de förstår inte riktigt att vi vill simma
De simmar aldrig
utomhus.
utomhus i
Nej,
Danmark.
nej,
Nej,
nej.
nej.
Det blir helt vilset för dem. Ja, det var det.
Ja. En kommentar där om Bergen nästa vecka. Det är ADO-arenan. Alexander Dalle Oen fick sätta sitt
Ja.
namn till den och det är en av Skandinaviens absolut dyraste simarenor och idrottsarenor överhuvudtaget. Den kostar flera miljarder att bygga. Det var nämligen så här att man fyllde ut en fjord inne i staden Bergen som består av väldigt mycket vattenyta och det där blev nästan till ett eller bottenlöst djupt hål som man fyllde med betong och pelar och sånt i flera år innan man kom upp till vattenytan och då hade det redan tickat en miljard, ska ni veta.
Jag trodde det skulle räcka bara att fylla med allt regn som kommer i Bergen.
Ja,
Inte
jo,
det en sån
men
där klassiskt regnställe.
ja, det regnar 300 dagar
Ja.
om året.
Men jag ska dit, Bosse. Dels så blir det första gången jag faktiskt är i Bergen och jag ska dit på tävlingarna nästa helg. Så det blir lite spännande.
Ja. Sen om vi snackar arenor, värdelöst vetande denna helgen är följande att Eurovision Song Contest går ju i Wiener Stadthalle och det är ju samma arena som härbärgerade EM simning 2004.
Jajamän.
Det kan vara bra att veta för den som vill bräscha på lördagsmiddagen.
Det var
På
mitt första mästerskap när jag tog över som kapten. Ja.
Ja, vad kul.
Ja.
Alldeles strax ska vi få höra lite av Henrik Forsberg, ett snack som jag hade igår kväll och sen så kommer vi tillbaka med de närmaste sommartävlingarna internationellt och sen har vi också kvar programpunkten Jansson minns som nu kommer redovisa VM i Cali 75, Berlin 78 och Ecuador 82 och sen så avslutar vi med Bosses lista så sitt kvar så kommer vi tillbaka alldeles strax med mer. Ja, då ska vi snacka lite sommartävlingar och mästerskap och för att riktigt få studs på det så får vi då hjälp av simförbundets sportchef Henrik Forsberg som vi hälsar välkomna till simpodden Hultén och Jansson.
Tackar.
Och vi ska försöka, eller du ska försöka att guida oss igenom de mästerskap som ska finnas i sommar. Det är lite nymodigheter på gång. Vi har ju någonting som heter European Games som går i Azerbaijan i Baku, staden Baku, 23-27 juni. Och vad kan man kalla det för tävling? Om vi ska försöka att uttyda det så att våra lyssnare förstår.
Alltså European Games är egentligen en mastodonttävling. Man skulle kunna säga ett europeiskt OS eller europeiska spelen. Man ska helst inte kalla det för OS för det har man valt att inte göra från Sveriges olympiska kommitté heller. Men det europeiska spelen är det, European Games då. Och det är samtliga, jag tror nästan samtliga olympiska idrotter plus ett ytterligare antal idrotter som inte är med på de olympiska spelen är med här. Och det är ganska stor variation i nivå på de grenar som är med, eller rättare sagt man kan säga de flesta grenar är det seniornivå för det första. I väldigt många av de här grenarna så är det dessutom kval till OS, så det är ju skarpa tävlingar. I två idrotter är det då lite annorlunda och det kanske beror på att de respektive deras förbund är så pass starka som man inte riktigt gått med på att sälja in de europeiska mästerskapen. Och det är egentligen simningen som du har valt att skicka juniorerna dit, så att det är motsvarande junior-EM kan man säga. Det är de åldrarna som brukar simma junior-EM.
Så det är där vi simmar vårt junior-EM i år.
Precis, precis. Och sen har vi då friidrotten som har sin så här C-grupp i den här europeiska cupen, va? Det är ett lag-EM. Och då är det C-gruppen som är med där. Så att det kan ju vara ganska varierande nivå på de tävlingsresultaten. Men simningen är som sagt, det kommer ju vara hög europeisk nivå fast juniornivå.
Ja, och alla kommer med juniorer. Det är ingen som fuskar och skickar dit seniorer.
Nej, det har jag svårt att tänka mig. Alltså det har de ju så bra koll på nu med swim rankings och olika system. Så.
Men det betyder att det är en annan huvudman inom situationstecken för EM i år. Det är inte län, det europeiska simförbundet alltså.
Det stämmer, det stämmer. Precis.
Och truppen till EM, den är uttagen sedan ett tag tillbaka.
European Games ska vi kalla det.
European Games, förlåt mig. Den är uttagen, ja.
Ja, det är den. Den togs ut veckan efter Greta i Jönköping.
Ska vi spekulera lite i chanser? Förutsättningar för svensk del, är det ett bra år för oss i år kontra de tidigare åren på EM då? Det här European Games eller?
Ja, som vi tittar, det var ganska många framförallt killar som uppnådde de individuella kvaltiderna, vilka är rätt tuffa. Alltså har man uppnått de tiderna så har man definitivt chans på final, skulle jag vilja säga, va? Så att jag har inte, alltså rätt många kommer ha chans på final där. Är det, sen våga spekulera i medaljer, det vill jag helst inte göra, men finaler skulle ni tippa på ett 10-12 stycken.
Så det finns anledning verkligen att hänga med och följa upp det här för oss som är simintresserade.
Absolut, absolut.
Vad är vårt stora namn? Om du skulle bara plocka ut en enda simmare som för svensk del skulle ha väldigt mycket chanser på det här European Games. Vem är det, någon du vill lyfta eller?
Nej, jag är lite försiktig med det. Vi har egentligen då ett par namn som har simmat bra under kvalperioden, va, som riktigt hårt, va, bland annat Daniel Forndahl från Jönköping. Sänkte sig ordentligt här på 100 frisim, och hans tid är ju, kan ju räcka väldigt långt i en final om han då upprepar det, vilket jag är helt övertygad om han kommer att göra. Och sen Peter Fredriksson naturligtvis, som simmade under kvaltiderna på tre distanser, både 100 och 200 ryggsim och 200 medley, så han är också en stark finalkandidat. Det är väl i första hand om sen killarnas lagkapp, både 4x200-laget och 4x100-medellaget. Jag skulle lyfta framförallt 4x200-laget. Vi har alltså femte killen nu som har gjort 1.53. Det är bra alltså.
Och det är mycket Jönköping-simmar med.
Ja, det är mycket Jönköping. Det är fyra Jönköping och en Västerås-kille där som är aktuella.
Ja, Jönköping har ju verkligen fått ett lyft här senaste perioden. Det är kul.
Det är rätt många som har kvalat på lite, alltså de har kvalat in på andra distanser bara 50-100. Alltså, nu har vi inga kvaltider på 50, men på bara 100. Alltså, en hel del 200-ringar, 200 fjäril, 200 rygg, 200 medley. Alltså lite tuffare distanser. Och det är ju samma nivå på de tiderna. Alltså, det är liksom baserat på att man ska ha finalchans.
Trevligt, och ja. Det är grabbar nu den här gången. Grabbar, ja. Det är lite omväxling. Jaha, sen kommer vi till en seniortävling, Universiaden, som simmas, eller det arrangeras i Guangzhou i Kina, och det är ett universitets-OS som pågår från den 3 till 14 juli, och som TV-mässigt kan jag berätta, finalerna går, fem av finaldagarna visas i Eurosport 2. Med finaler någonstans 12:30 ungefär, mitt på dagen, så att det kan vara enkelt att följa. Och truppen till Universiaden, Den kommer ganska snart, va?
Den kommer olika Sandmark presentera här inom de närmaste dagarna. Så att ja, det blir intressant. Men det kommer att göra.
Ja. Sen kom det ut en trupp häromdagen också till Nordiska ungdomsmästerskapen som simmas just i Jönköping den 11 till 12 juli.
Ja,
och vad har vi, vad ligger vi där om vi jämför oss med de andra nordiska länderna? Är det en bra årgång eller är vi lite sämre? Eller?
Ja, då måste jag, ska jag förtydliga det här, för att det finns ju både ett nordiskt ungdomsmästerskap och så finns det här European Youth Olympic Festival som går i Georgien i slutet av juli.
Ja.
Och det, vartannat år så har vi ju den här, båda de här mästerskapen, eftersom det här European Olympic Festival går vartannat år, men Nordiska ungdomsmästerskapen går varje år och det är samma åldersklasser. Så då har vi valt att använda tävlingar så här att de bästa simmarna, eller vad ska man säga, de snabbaste som har simmat under kvaltiderna får jag åka till Georgien. Och sen så har vi då möjlighet att ta ut ytterligare en trupp som får simma Nordiska ungdomsmästerskapen.
Okay.
Vilket gör att totalt sett så är det ju 28 simmare i åldern då, 13-14 åriga tjejer och 15-16 åriga killar som vi exponerar internationellt motstånd.
Men de bästa är med i, då i mästerskapet slutet på juli istället?
Stämmer, precis. Men vi tror, jag tror att det här är positivt, för då får ju många liksom känslan att representera Sverige, man får lite sug och kanske nästa år så är man sugen på junior-EM eller nästa kommande år, två åren. Jag kan ge ett exempel då, för två år sedan så hade vi till exempel både Gustav Dahlman och Oskar Eriksson som nu ska simma European Games. De simmade Nordiska ungdomsmästerskapen och inte European Olympic Festival.
Och det här European Youth Olympic, det är det som vi har slarvigt kallat ungdoms-OS vartannat år och ungdoms-OS för hela världen vartannat år.
Ja, det stämmer. Men det här ungdoms, det stora ungdoms-OS för hela världen, det har ju bara genomförts två gånger, 2010 och 2014. Men medan det här europeiska har genomförts 91.
Men det har varit lite kanske felaktigt beteckning på.
Ja, det är det väl lite, va? Alltså, ja. Det är ju för att det är Europeiska Olympiska Kommittén som står som huvudman för det också.
Ja. Jaha, och då har vi alltså Nordiska, arrangeras i Sverige den 11-12 juli och sen så har vi det som förkortas EYUF och det simmas i Tbilisi i Georgien den 25 juli till 1 augusti. Och sen har vi då sommarens stora höjdpunkt, det vill säga världsmästerskapen i simning, långbana som simmas den 2-9 augusti, Kazan i Ryssland, 70,1 mil öster om Moskva har jag lärt mig. Och den truppen, när får vi den på våra dataskärmar?
Ja, den kommer ju publiceras nästa vecka. Och sen så kan jag tänka mig att eventuellt blir några kompletteringar efter SM i sommar.
Det kan bli några lagkapskompletteringar eller kanske något
wildcard. Ja, det finns en möjlighet för det. Ja.
Så presentation av universiaden och VM-trupperna kommer närmaste dagen, närmaste veckan. Ja. Och sen har vi då ett mästerskap i slutet på augusti. Det är mycket mästerskap.
Ja, det är nästan så det avlöser som andra. Det är sommaren här från början av juli.
Och det är de som får träna allra, allra längst i sommar och kanske kommer att visa de allra bästa resultaten om de tar nytta av all den här träningen. Det är nämligen de som simmar junior-VM i Singapore den 25-30 augusti. Och det är inte så många som ska vara med där, nej.
Nej, det stämmer. Det är tre simmare som jag har valt att ta ut där. Och det är Sofie Hansson från Helsingborg och sen är det Daniel Forndahl och Victor Johansson från Jönköping.
En sprintfrisimmare, en distansfrisimmare och en bröstsimtjej då.
Precis. Ja. Bra mix.
Och där brukar vi traditionellt ha ganska smala trupper med på JVM. Och, har du någon känsla för vad de här tre simmarna ligger i JVM-konkurrens?
Alltså, nu händer det ju lite, va? Och vi har inte riktigt koll på hela världsrankingen för de här åldrarna, så det är lite bökigt att checka av det, men man kan ju titta på tidigare års resultat, va? Och då skulle man väl kunna säga så här att både det finns potentiella finalchanser både för Forndahl och Sofie, det gör det absolut. Så skulle jag vilja bedöma det. Definitiva semifinalchanser, vilket i det här sammanhanget är jävligt bra det också. Men de har även klara finalchanser. Och sen så är då Viktor, han är uttagen i första hand för 800 frisim, där han var närmst den här kvaltiden. Men sen kommer han ju simma även 1500 och 2400 frisim också.
En härlig frisk fläkt och distanssimmare från Jönköping, ursprungligen från Nässjö. Ska bli kul att följa honom i sommar.
Viktigt.
Jaha, det är ett ganska mastigt mästerskapsprogram. Och så ska vi spränga in ett SM och det ska vara ett Zoom-sim och ja.
Ja, man kan i stort sett följa tävlingsresultatet från den 23 juni och sen så nonstop fram till, ja det blev ett litet break där i mitten av augusti, men sen till slut sista augusti, så att det är positivt. Det blir ju ungefär, det beror lite på hur stora universiaden och VM-truppen blir, men jag kan tänka mig att sammanlagt där kanske det rör sig, men ja, runt 20 simmar till plus de här då simmarna som redan är uttagna för NUM och EUF, som är uppåt en, det är ju ska vi säga 40 simmar där, så det blir ju totalt 60 simmar här som kommer att representera Sverige i sommar.
Och sen efter junior-VM som är slut den 30 augusti och på något sätt avrundar den här mästerskapssäsongen, så är det ett långt break när det gäller internationella mästerskap fram till i december, när det under två helger simmas Europa-mästerskap i Israel. EM i Israel och sedan norska juniormästerskapen i kortbana som simmas i ADO-arenan i Bergen den 11-13 december. Men det där ska vi väl kanske inte riktigt snurra in på så här idag, utan
vi kan spara det efter sommaren.
Vi kan väl göra det, vi har väl anledning att återkomma både till dig och Ulrika Sandmark lite längre fram. Henrik, ett stort tack för att du liksom redde ut frågetecknen och gjorde en del av det här till utropstecken. Så önskar vi dig och alla medarbetare lycka till under sommaren. Så tackar vi för att du var med i simpodden Hultén och Jansson också.
Tackar för det.
Tack så bra. Tack och hej.
Hej, hej.
Ja, innan mästerskapssäsongen sätter igång så är det ju en del andra tävlingar också som ska avverkas. Det är ju de klassiska Mare Nostrum-tävlingarna. Vårt hav, som Mare Nostrum betyder. Och det är i området nere vid Medelhavet. Det är spanska Barcelona. Det är i Monte Carlo. Och i franska Canet. Det där är tävlingar som du har erfarenhet och har sett en del av.
Jajamän, varit på många gånger i Canet och ett flertal gånger i Barcelona och två gånger i Monte Carlo. Det är tre väldigt olika anläggningar dessutom. I Barcelona så är det ju en 50 med avtagbart tak. Helt genialiskt egentligen. När solen skiner så är taket borta och när det regnar då åker taket på. I Canet är det ju en traditionell utomhusanläggning som är väldigt trevlig faktiskt. Och i Monte Carlo så simmar man nästan ner i, ligger ju 50 nästan ner i en källare där vi
under parkerings.
Ja, precis, ja. Precis. Väldigt speciell miljö.
Men då får jag fråga dig, Barcelona bassängen, simmar man inte i den gamla Picornell stadion OS-arenan från eller EM-arenan från 1970? Nej.
Ja, det nu ställer du mig, för det vet inte jag vilken man simmade
inte,
i det.
Det var inte där man simmade OS 92 heller.
Det är Nej, det var det inte, utan det här är en annan bassäng.
Okej, det är inte uppe på berget helt enkelt.
Nej.
Nere i stan.
Jajamän.
Ja, okej.
Pudgy eller något sånt där heter gatan, jag kommer inte ihåg. Så det, men det är ju en traditionsrik tävling och där har jag inte sett startlistorna än, hur väl den är. Men jag vet att en del danskar ska ner.
Mare Nostrum brukar vara lite svår att följa emellanåt. Det är svårt att få fram resultat. Ibland så översköljs man av resultat och sen har de en hemsida som inte fungerar. För något år sedan så var jag desperat och ringde jag till simanläggningen i Barcelona, men då fick jag snacka med en spansk städerska och den kan säga att min spanska är inte i paritet med min skånska, så det hade lite problem där. Men det är en spännande tävlingscirkus.
Ja, och tittar vi tillbaka så Hasse Kronak, när han var förbundskapten, använde ju till och med tävlingarna där nere som OS-uttagningar vid något tillfälle. Så det har vi ju haft år när i stort sett hela svenska eliten har varit på plats och ofta väldigt många svenska simmare, och från resten av världen också förstås.
Ja, det har gått rykte. Vi får se hur mycket vi kan få fram ifrån den här under närmaste tiden. Vi ska återkomma till den ganska så snart, exponera information på simma.nu så ni verkligen kan följa med, och vi kommer väl också tillbaka vid nästa simpodd och snacka lite om den. Nästa simpodd som vi kanske ska snacka ännu mer avsmalnat mot VM i simning i Kazan.
Ja, för då har väl truppen kompletterats ytterligare, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, som sagt, var närmaste dagarna här kommer ju truppen, och sen kommer den att i samband med SM också få en vidare utveckling. Ja du Jansson, nu ska du alldeles strax få breda ut dig riktigt här i etern, och du under rubriken Jansson minns. Och vi snackar, har ju nedräkning till VM i Kazan. Och nu ska du få chansen att ge dig in och snacka om det andra, tredje och fjärde världsmästerskapet. Och då lutar jag mig tillbaka och lyssnar på sonen från Värmlandsskogarna när han orerar i etern här. Varsågod.
Kära simmarvänner, luta er tillbaka som sagt ni också och njut. Nej, men det var ju som så att vi avverkade ju ganska många meningar kring det första världsmästerskapet. Dels för att det var den magiska 7 september för svensk simningsdel. Det var ju en period där 70-74 som var väldigt framgångsrik för svensk simning. Sen kom det ett VM i Cali 75 som blev ett riktigt bottennapp. I och för sig enstaka simmare presterade bra utifrån sina förutsättningar, till exempel Peter Pettersson som väl tog en femte plats tror jag på 400 frisim. Så den enda medaljen därifrån, den var inte från simmarnas sida utan det var hopparnas, och det var Ulrika Knape som tog en bronsmedalj i höga. Så vi lämnar det mästerskapet och flyttar fram 3 år i tiden. Det var ju som så att det fastställdes ju inte riktigt hur ofta världsmästerskapen skulle gå då när de började. Det var 2 års intervall till Cali och sen var det 3 år fram till VM i Berlin 78. Och det VM:et blev istället då ett framgångs-VM. För då hade man i bagaget ett hemma-EM i Jönköping som var framgångsrikt. Så det var en trupp fylld av självförtroende som åkte dit. Och då hade det intressanta skett att helt plötsligt så var Sverige en sprintnation. Och då, den som lyssnade förra gången kommer ihåg att jag nämnde att det fanns experter då som tidigt 70-tal sa att lägg ner det där med sprintsimning i Sverige, det behärskar ni inte, det är fel. Men i Berlin så hade vi till exempel 2 man i final på 100 frisim. Vi hade ett 4x100 frisimslag som tog brons, och vi hade Per Arvidsson som ju då hade varit talang i många år, som också då tog sin andra internationella medalj i form av en bronsmedalj på 100 fjäril och 12 finalplatser. Det här mästerskapet var också ett brott när det gäller framgångar för östtyskarna. De amerikanska damerna.
De menar du genombrott? Och inte
ja, det var åt andra håll alltså. De hade ju då tagit massor av medaljer i tidigare mästerskap. Men hit kom nu de amerikanska damerna, eller USAs damer, och var riktigt på tårna och utjämnade lite grann mot östtyskorna. Så man fick en känsla av att kanske den där otäcka trenden som har varit skulle brytas helt och hållet. Så kan man väl sammanfatta det för svensk del då, att bra på de sprintdistanserna, många finalplatser Och man kunde riktigt se hur den internationella simningen hade börjat breda ut sig över världen. Sen blev det ett hopp 4 år fram till 82. Då gick tävlingarna i Ecuador, Guayaquil. Jag hade förmånen själv att vara där då som tränare. Det var ett mästerskap som vi åkte dit efter att ha haft många år av framgångar egentligen. Med ett oerhört lyckat OS, ett bra EM i Split 81. Men vi åkte dit med en trupp som bestod av 12 herrar och 3 damer. Och det var ju ganska kontroversiellt då, att det bara skickades med 3 damer och blev en hel del polemik i media kring det där. Men truppen lyckades bra. 2 finalplatser mindre, 10 stycken totalt, men 3 medaljer blev det. En lite överraskande, Bengt Baron på 100 fjärilsim. Och sen Per Senan Johansson, brons på 100 frisim. Och sen hade vi då en lagkapps medalj på 4x100 också. Så det var återigen på de kortare distanserna där vi lyckades. Det här VM:et kan man säga, det var ett misslyckande utav de amerikanska simmarna. Nu tog de ju en hel del medaljer och finaler, men inte alls på den nivån man är van att de gör, och jag kommer speciellt ihåg att de första dagen då hade de coacherna på sig en total uppsättning med kostym och slips och hatt och alltihopa. Och så i takt med att inte medaljerna ramlade in så blev klädseln allt mer ledig, och de sista dagarna då kom de i shorts och t-shirt. Det symboliserade kanske lite grann hur det stod till. I övrigt var det en hel del dag från de östtyska damerna istället den här gången. Så sammanfattningsvis, det här var mitt i en väldigt framgångsrik period. Så det var en ganska nöjd trupp som åkte hem från Ecuador. Inte tragiskt ställe, men ett tragiskt ställe att ha ett mästerskap på. Man hade alltså byggt en simanläggning mitt nära slumområde. Det kändes ju,
i staden
Guayaquil, ja, ute vid kusten, ja. Och det kändes ju väldigt jobbigt, och det ledde ju till att de fick ha mycket militärer och så på plats, mer bevakning än det är idag nästan på ett olympiskt spel. Och stor invigning à la Moskva 80 var det på stadion där, så att det var mycket pengar satsades, men väldigt mycket fattiga människor där, så att det var lite trist mitt upp i allt det här. Och det otäcka är ju att när man sen kommer hem och försöker ta med sig de där minnena, så efter ett tag så gnäller man ju över en förkylning ändå. Så det var vad Jansson mindes den här gången. VM i Cali, Berlin, Guayaquil. Och därmed så får vi fortsätta nästa gång med kommande VM.
Fortsättning följer, var mitt avslutningsord här i sammanhanget. Och då så ska vi strax gå över till programpunkten Hultén listar, och den här gången ska vi snacka herrar och världsbästa lista. Det var ju så att förra gången så listade vi de bästa damerna i världen just nu, och nu har turen kommit till herrarna. Och här listar vi lite hit som ditt, allt möjligt kommer vi lista här under den här rubriken Hultén listar. Men just nu så har vi då kastat oss in i de bästa resultaten, eller högsta poängen ska vi säga, i de olika grenarna, för att på så sätt få någon form av världsbästa lista när det gäller simmare. Och när man då använder den internationella poängtabellen som måttstock i det här och gör jämförelser mellan de olika grenarna, då kan man inleda med att först plocka fram den grenen som har det sämsta, bästa poängen. Och det är herrarnas 200 meter frisim. En 45 och 60 är den lägsta poängen som något av världsbästa listornas ledarresultat har. Lägsta poäng 901 poäng, och det är vår vän Nu bara ramlar namnet bort, men du kan lätt påminna mig här. Det är ju tysken, världsrekordhållaren. Ja, ibland så är det inte så lätt, nej. Ja, vi återkommer till dig. Vad heter
Du
han?
bad mig att, ja, kan det börja på B, tror
Nej, vad heter han? Ja.
du? Du tänker inte på Biderman?
Jo, det är klart det. Ja, ja.
Ja,
Ja.
jag ville bara hjälpa dig lite sådär elegant.
Paul Biderman. Inte
Ja.
Biderman,
Nej,
Biderman.
Biderman, ja,
Ja.
för helvete.
Ja, det är ju alltså han som har det sämsta resultatet. Men han är ju etta i världen på 200 frisim, så att han behöver inte skämmas så mycket för det.
Nej.
Men vi kastar oss fram till femteplatsen på den här listan. Och då får man bara räkna ett resultat per simmare. Och på femte plats, där har vi en simmare som har 947 poäng. Och det är britten Chris Walker-Hebborn. Och hans resultat på 100 ryggsim, 52,88. Han ligger femma på listan. Och så plockar vi fram nästa resultat. Och det är ett distansresultat, minsann. Det är på herrarnas 1500 frisim där vi är uppe i 957 poäng genom Italiens Gregori Paltrinere. Den här gneten som alltid ligger på banan 6 och vinner EM och VM allt som oftast när inte Sun Yang är med och vinner i spurten. Paltrinere alltså som ligger på fjärde plats på den här listan. En frisim också på den tredje platsen, det är Australiens Mac Horton. Som med sina 3,42,84 har 963 poäng. Och ligger trea. Jaha, vad är det då för simsätt som regerar i världstoppen just nu? Jo, det är det vackra bröstsimmet. Och näst bästa resultat, näst högsta poängen. Och det är en poäng som är 982 poäng. Det är Japans Yasuhori Koseki för hans 207,78. Och ni kommer ihåg att Sara Sjöström, hon var överlägsen på damsidan med sitt ledarresultat på 54 sim. Och det är samma sak på här sidan fast då med en bröstsimmare i spetsen med 1028 poäng så är det Adam Peaty i Storbritannien som med sina 57,92 på 100 bröstsim är bästa simmare i världen just nu. Så det är alltså Storbritannien, Japan, Australien, Italien, Storbritannien. Där har ni topp 5 när det gäller simmare i världen just nu. Ingen amerikan. Ingen ryss.
Nej, men amerikanerna har ju inte, alltså det är inte så konstigt. Vi var inne på det förra gången. Det är klart att det spelar roll hur säsongerna ser ut.
Mm,
så vi får inte, ja.
Ja, de kommer ju.
Ja, det gör de ju.
Ja.
Men när du säger att de simmar bröstsim på 57,92, det var ju ungefär vad vi klarade på frisim. När vi
ja, ungefär.
Ja.
Och då var det kortbana.
Nej, jag har klarat väldigt lång, men
ja, nu,
nej, det var en parentes.
Ja, det var en parentes.
Det är viktigt, oviktigt vetande.
Ja, så var det. Och det är väl egentligen det vi hade att bjuda på idag i simpodden Hultén och Jansson.
Ja, men du, vi hade ju sagt att Kronak skulle komma. Alltså, jag älskar ju Kronak.
Ja, det gör du, va?
Ja.
Ja, och det var meningen han skulle varit med idag, Kronak. Men han är ju en tekniskt vidunder så att han har försökt att fixa till sin dator. Men
ja.
Det har inte lyckats med. Nu lär han rekvirera någon yngre förmåga som kommer nästa helg och ska fixa hans dator och headset och sånt där. Och det är ju inte lätt. Han sitter där uppe i
vi får åka upp till honom i värsta fall.
Ja, uppe i snöhelvetet.
Luleå.
Ja, just det. Där kan inte snö nu. Men
nej,
där sitter han och ska försöka skruva ihop sin dator. Får det inte att fungera? Jag kan riktigt se hur det ser ut.
Jag ska skicka honom en skiftnyckel.
Jag gör det.
Ja.
Så hoppas vi att han kan vara med nästa gång istället.
Ja. Men det var ju kul att du fick fatt på Henrik Forsberg.
Mm.
Då fick vi ju lite nutid också, inte bara dåtid.
Nej, precis.
Ja.
Jaha, vad händer nu, Jansson?
Blir hemma i Värmland den här helgen och sen blir det inget speciellt förrän jag åker till Bergen i slutet av nästa vecka. Så jag blir kvar i Värmland till nästa onsdag.
Mm.
Mm.
Och jag ska försöka att initiera mig i en sån här robotgräsklippare här nu. Lägga ner en kabel och köra igång den och försöka programmera den. Lite mer avancerat
Ja, det är
än
lite mesigt att ha en sån, Bosse.
ja, jo, men det är det i och för sig. Men alltså nu när man går på gym och tränar och sånt så behöver man inte klippa gräset. Utan
Man
det
kan ju vända på det och säga, du behöver inte gå på gym om du klipper gräset med en sån handklippare.
Nej, det var ungefär, det var ungefär
Eller
så.
grannen som jag hade en gång i tiden när jag var ung som klippte med sax. Men då var det
Nej.
snyggt också.
Ja, men det var kanske inte så stort. Han
Nej.
kanske inte hade 7000 kvadrat som
Nej.
jag inte
Nej.
heller har,
Nej.
nej.
Jag skojar lite med dig.
Ja.
Ja.
Du får en god helg.
Detsamma på dig och alla som har lyssnat.
Ja, så kommer vi tillbaka här i etern om inte alldeles för lång tid. Tack ska ni ha för idag.